CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor burken. Byggmax, var smart, handla billigt.
Den svenska publicistikens bad boy nummer ett hade precis börjat släppas in i den folkhemska stugvärmen. Bland annat som återkommande medverkande i SVTs humorprogram Invandrare för svenskar. När skiten träffade fläkten igen. Chang Frick, grundare av nättidningen Nyheter Idag och elbolaget Svensk Kärnkraft AB, beskrivs nu som den som kanske har raserat Sveriges chanser att komma med i NATO under överskådlig tid. Efter att ha fått hit och ordnat demonstrationstillståndet för provokatören och islamkritiken Rasmus Paludan som brände en koran utanför den turkiska ambassaden i Stockholm har Chang Frick hamnat i sitt kanske värsta blåsväder någonsin. Helt öppet kallas han nu rysk påverkansagent, men finns det några belägg för det? Och om inte det är Chang Fricks motiv, vad vill han egentligen? Chang Frick, välkommen tillbaka till fredagsintervjun.
Jag tackar.
Det var ju precis 4 år sedan såg jag, sedan vi möttes på det här sättet sist. Kommer du ihåg vad vi pratade om?
Var det min inkomst eller?
Bland annat. Inte bara det, men,
nej, men ja.
Det är det du kommer ihåg.
Ja, den minns jag, för du hade så svårt att förstå att man kunde överleva utan en deklarerad inkomst. Och för mig så var det själv, det är många som får hanka sig fram ju.
Mm. Ja, blir inte för mallig nu, men det är faktiskt en av våra absolut mest avlyssnade intervjuer någonsin. Och nu har ju fredagsintervjun funnits i 5 år. Vad tror du det där beror på?
Ja, av någon anledning så lyckas jag alltid på något sätt riva igång mycket diskussioner, debatter, känslor. Och då blir folk intresserade i allt som har med mig att göra. Eller så har det varit vid tillfällen tidigare i alla fall.
Som jag sa alldeles nyss då, så var du ju lite på väg bort från det här kontroversiella och få medverka i ett humorprogram i SVT är ju nästan bekräftelsen på att man inte uppfattas som farlig på riktigt. Men nu?
Nu har jag det rättat till sig igen.
Var du rädd att tappa varumärket? Började det bli lite
för mysigt? Många var på mig så här att, men Chang, nu kommer de krama ihjäl dig, och jag bara, jag tror det är större problem för dem än för mig. Jag kommer nog hamna i blås. Det där löser sig av sig självt. Det behöver jag inte tänka på.
Och det gjorde du ju.
Ja, det gjorde det. Så att, ja.
Vi går in på den historien då med koranbränningen. Fredagen den 27 januari ställer sig Rasmus Paludan framför Turkiets ambassad på Östermalm i Stockholm. Han håller sitt vanliga tal om varför islam är dåligt och bränner ett exemplar av muslimernas heliga bok, Koranen. Reaktionen blir stark, inte bara från Turkiet som meddelar att Sverige kan glömma att bli insläppta i NATO på länge. I land efter land protesterar människor mot Sverige som tillåtit ett sånt här tilltag. Islams närmaste motsvarighet i Vatikanen, Al-Azhar-universitetet i Kairo, uppmanar till bojkott av produkter från Sverige. Ja, vad har du ställt till med egentligen?
Jag har egentligen inte ställt till med speciellt mycket alls, vilket många kanske blir arga när de hör mig säga det. Det jag gjort är att jag betalt in en administrativ avgift till polisen på 320 kronor och det är en förutsättning för att pröva ärendet, att ge Paludan ja eller nej och göra en demonstration. De skulle likväl kunna säga nej, flyttat honom till en annan plats, bytt datum, vad som helst, och så hade vi inte suttit här idag och pratat om det här. Däremot min roll i det hela, och det har jag väl sagt till många, det var ju att jag såg ett värde i att det blev någon sorts demonstration som markerar mot Turkiet från högerhåll. Det hade ju redan börjat hända lite saker på vänsterhåll efter den här Erdogan-dockan. Och den här lördagen så var det då, det var Rojava-kommittéerna hade planerat ganska omfattande demonstration då. Det syntes ju mängder med människor, PKK-flaggor. Man trampade på en stor bild på Erdogan på marken. Och inför detta så, jag känner ju en liten människa som är aktiva där. Jag har ju själv från och till i debatten varit lite engagerad för kurdernas situation. Och jag har också länge haft en kritik mot Turkiet. Så jag pratar med en person aktiv där och han liksom är på mig. Borde inte vara bra att få något på högerkanten?
Och varför tyckte han det då?
För att man vill ha bred uppslutning.
Och varför vill man det?
För att Erdogan fängslar sin opposition, behandlar minoriteter som skit och är på väg att bli en Mussolini. Det är ju inte ofta jag håller med en person som John Bolton, men titta på vad som hände i Turkiet och den så kallade demokratin där. I mina ögon, okej, Putin är värre på andra sätt, men det är samma sorts makthavare vi pratar om, skulle jag säga.
Så du, det var det som drev dig, att du gillar inte liksom den politiska utvecklingen i Turkiet? Det var snarare det än att du tyckte att NATO-frågan...
Nej, NATO, jag förstår NATO-frågan. Hade vi backat bandet 10 år så hade jag kanske varit betydligt mer negativ till NATO. Givet hur situationen ser ut idag, så du hittar inte mig stå och gapa om att NATO är hemskt och vi ska hålla oss utanför. Det är inte den diskussionen jag är ute efter.
Och de här personerna som uppmanade dig från vänster då, drivs de av samma sak? Eller hade de mera in det här med NATO?
Det är nog blandat. Jag tror att det vad det framförallt handlar om, så är det Erdogan såklart. Men jag såg någon intervju där de företrädde för Rojava. Nu tror ju många att det är kurder i den föreningen. Det är väl mest svenskar som är vänster, om jag förstått det rätt. Det var ju någon som uttalade sig negativt om NATO och sådär. Det är väl en åsikt man kan ha. Jag tycker vi har inte haft någon riktig NATO-debatt, så kanske vi kan ha det nu, jag vet inte.
Det hann ju inte.
Nej, vi hann inte. men i alla fall, om vi går tillbaka till vad det var som hände, så... Tidningen Flamman kör igång en satirtecknartävling, 10 000 kronor till det. Liberal debatt återpublicerar den här Degär-varianten istället för att svenska flaggan brinner så det turkiska flaggan, och man har skrivit kuken på den liksom. Och då får jag göra en sån här genre-idé. Tänk om någon idiot typ Paludan. För Paludan, alltså, här finns en liten bakgrundskontext. Jag har ju twittrat om Paludan innan. Liksom, vi går tillbaka 7 månader. Och vad hemskt det vore om man stod och gjorde något utanför Turkiets ambassad, bla bla bla. För det här har gått och grott i mig länge, Turkiet.
Mm. Och ja. Paludan.
Ja, det är ett skämt med en kille som heter Mattias Våg. Det har funnits ett tag som ett dåligt skämt. För om man vill provocera en arg, ful dansk som står och bräker och gör sin grej, alltså oavsett om vad han eldar, så blir det provokativt. Mm. Ja. Och då ser jag en bild, om nu Paludan tar Degär-flaggan, vi snor vänster symbol, det är en turkisk flagga, vi skriver kuken på den, Paludan står där, ja, tänder eld på den och så massa bilder på det. Hur ska vänstern förhålla sig till detta? Och de som på liberal debatt som nu har liksom använt den här står vi upp för och allting. Okej, vad säger ni nu då när Paludan tar och gör samma sak?
Det som var genre-idén.
Det var det som var genre-idén.
Återigen, era hycklare.
Ja,
vad säger
lite
ni
så,
nu?
Ja, exakt. Ja. Det var idén. Jag ringer en kille som... Jag skulle egentligen kalla honom högeraktivist. Han är lite speciell. Jag vill inte vara elak, det är en väldigt snäll kille. Upplever jag. Andra har en helt annan bild. Och förklara så här... Han har snurrat, varit på Exakt 24, vilket en tidning jag inte haft något med att göra. Men han är lite varstans och filmar och gör saker. Men...
Varför kontaktade du just honom då?
Därför att, så här, jag tänkte att jag skulle ha en roll i liknande Flamman. Det vill säga att jag gör inte själv några teckningar eller något, men jag vill uppmuntra till, liksom, jag kan bidra finansiellt eller något annat. De har ju 10 000 som är prispeng till den som gör bäst teckning.
Ja, för det tänkte jag på. Det enklaste för dig, om du visste vad du ville, varför ställde du inte själv?
Därför att då kommer tidningen ringa mig och säga att du är inte journalist, du är aktivist.
Aha.
Men då tänkte jag att jag gör samma som Flamman gör, att som en tidning så initierar jag liksom någonting i ett vällovligt syfte.
Okay.
Ja, det var så rätt eller fel tänkt, men det var så jag tänkte.
Och det vällovliga syftet var då alltså?
Att sluta upp med det som både vänstern och nu från liberal debatt också har gjort en grej av. Att kör vi det från höger, då blir det ganska brett.
Yeah. Ja. Och du ville se om de skulle typ stå upp för Paludan då?
Skulle de fortfarande, precis. Mm. Dels det, men sen också att skicka en bild att grundläggande demokratiska fri- och rättigheter, det är inte en vänster- eller högerfråga. Det måste alla vara med på.
Mm.
Ja. Tittar vi på den här listan, vad Turkiet gör i de här förhandlingarna. Först då, jag minns inte exakt, men var det 30 personer de ville utlämna? Någonting sånt.
Inte 130?
Nej, det var senare bud. Mm. Först började med 30, okay. Sen ökade de till 70 tror jag, och sen blev det 130. Mm. Så ju mer vår regering på något sätt försöker vara pragmatiska, lirka, försöka och ändå förhålla sig till svensk lag, ju mer Turkiet upplever att på något sätt vi böjer oss eller försöker anpassa oss, ju mer ökar de kraven och mer, det är bara en förnedringskitshow.
Jag antar att du har sett det senast, eller?
Ja, att nu ska vi förbjuda koranbränningar.
Annars inte NATO, ja.
Ja, exakt. Mm. Men det här säger ju något. Är det oss det fel på, eller är det Turkiet?
Det beror på.
Alltså, den frågan måste ju ställas. Mm. Och allt detta bevisar lite den poängen som jag har om Erdogan och Turkiet. Det går inte att förhandla på det sättet. Skicka in NATO-ansökan, börjar de trilskas. Nej, vi har våra grundlagar i Sverige. De är liknande Norge, Danmark, de andra NATO-länder. Och det är de vi är. Punkt. Mm. Gå inte in i några jävla diskussioner med dem. Skit i det. Sen får väl USA och andra vrida om armen på Erdogan om man inte kan bete sig. Men att vi ska förnedra oss offentligt. Nej, jag går inte med på det. Då brinner proppskåpet på mig.
Okej, om vi för resonemangets skull då accepterar den här förklaringen att du faktiskt inte kände dig helt säker på att Paludan just skulle elda en koran.
Ja, jag utgick, alltså när den här killen hör av sig till mig, ja. Då, och säger Paludan är intresserad, då frågar ju jag, det är ju inte liksom taget ur luften, har Paludan fattat vad det handlar om? Mm. Ja, säger han. Sen inser jag ju sen i efterhand att man ska inte kommunicera via en tredje person, man ska ta den kontakten direkt. Mm. Det misstaget gjorde jag, det får jag ju äta så att säga.
Men det var ju slarvigt.
Det var slarvigt.
Du har ju ändå varit med ett tag.
Ja, men jag sitter i bilen. Mm. I mitt huvud, det här är ingen stor grej. Det är en liten skitsak, det kommer bli några artiklar. Mm. Lite diskussion och sen är det glömt. Jag ska hämta ungarna, du vet. Blodsockret är lågt, jag är på LCHF-diet med, så att det spökar. Allting är vardagsgrejen. Jag kollar med honom. Har du koll på Paludan, han fattar vad det handlar om det här. Ja visst, ja, men skönt, okej. Då behöver vi inte tänka på det, då går vi till nästa grej jag ska, du vet. Mm. Det är så är min vardag. Mm. Ja. Sen när Paludan går ut och säger en intervju senare, då har jag redan betalat in. Det var tidsnöd att betala in. Från Danmark är det utlandsbetalning. Då tar det 2-3 bankdagar. Kan någon betala från Sverige? Men ge det 320 spänn och det är till polisen. Jag har inte betalt Paludan. Det är till polisen. Tänker, det är väl ingen stor grej. Liksom. Jag är klart att skicka in det. Sen går han ut och säger att han ska elda koranen. Och då blir jag lite, för då har jag redan sagt att klart jag kan ställa upp och hjälpa med något annat, om det är någon flygbiljett eller om någon behöver soffa och sova över på skjuts eller vad det nu kan vara för någonting. Precis som Flamman går ut med 10 000 i prispeng. Då blir jag lite så här, men vänta lite nu, det var inte det här jag ville.
Men du kan ju inte ha varit helt chockad.
Nej, jag är inte chockad. Nej. Utan jag tänker att jag får försöka kolla lite med Paludan. Mm. Kan han tänka sig elda något annat? För han har inte uppenbarligen förstått vad det är. Så jag skickar ju grejer, jag säger till den här killen, sätt ihop oss två så att vi kan kommunicera. Det blir en telegramchatt liksom. Mm. Och så skickar jag där då en text jag skrev ut på Nyheter idag, varför man ska demonstrera mot Erdogan, vad det handlar om. Ingenstans har det med islam eller något att göra. Jag föreslår att vi kan istället för Koranen skaffa en turkisk flagga. Mm. Och så det här, men jag får ingen respons. Jag kan ju inte sätta ner foten och säga att nu gör inte du det här, för att det är fortfarande Paludans demonstration, det är han som har sökt tillståndet. Mm. Det enda jag kan göra är att försöka backa långsamt ifrån det, vilket jag försöker göra.
Mm. Var det där Dagens ETC skrev att du egentligen skulle möta honom på flygplatsen, men fegade ur, står det?
Jag vet att alltså de påstod att jag hade köpt flygbiljetten, och det har jag inte gjort. Mm. Jag hade erbjudit mig först, men när inte han vill backa om koranbränning, oj vad förvånad man blir. Mm. Men ja, då liksom, nej, jag är inte med längre.
Okej, okay, så du kände du var inte med längre från och med då? Alltså.
Nej. Ja, det är tydligt om du läser chattarna. Mm. Liksom. Jag vill inte vara ofin mot honom. Eller så här. Men jag betalar liksom, jag tog upp en diskussion. Vill han ha kontanter, ska jag swisha och sådär. Mm. För i samband med det så vill jag väga in också, vad ska vi göra i aktionen? Mm. Och få honom att förstå vad det är jag är ute efter. För vill han... Ska jag sponsra någonting, då kan du inte gå på tvärs med det jag är ute efter. Och jag vill inte ha en diskussion om Koranen. Jag vill inte ha det är inte den diskussionen som är intressant. Jag vill ha en diskussion om Erdogan och om utpressningen han kör mot Sverige.
Så vad gör du då när du förstår att han kommer elda Koranen och det är jag som har fått det att hända på något sätt, i alla fall i allmänhetens ögon?
Men vad kan jag göra?
Jag vet inte, vad gjorde du?
Nej, jag försöker förklara för alla hur det ligger till. Och bara, ja, jag betalar liksom inget till Paludan. Jag backar ifrån det, jag talar om var jag står.
Du var inte där då?
Nej, jag vill inte åka in. Jag vill inte... Där var... Alltså de som känner mig, De vet att jag är ganska försiktig när det kommer till att gapa om religion. Jag har ganska stor respekt för religion. Jag är så här personligen, jag är liksom, jag är väl vad man kan kalla en abortmotståndare, men som inte vill in och kladda i lagstiftning. Men personligen så är det en sån här ganska grej.
Är du troende själv?
Det är en sån där fråga som är omöjlig att svara på.
Men inte du, ja, en del skulle ju säga nej, absolut inte, jag är sekulär. Men
det, nej, det skulle jag inte säga.
Okej, så du har respekt för religion, du tycker att det här var väldigt olyckligt?
Ja, också. det tycker jag.
Okej.
Det tycker jag.
Ja, det blev en koranbränning, något som alltså fått omfattande konsekvenser, inte bara i relation till Turkiet. Så omfattande att statsminister Ulf Kristersson bjöd in de andra partiledarna för att informera om det mycket allvarliga säkerhetsläget för Sverige.
Vi befinner oss, som jag brukar säga, i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget. Det som är lagligt och som ska vara lagligt och är inom ramen för svensk yttrandefrihet kan alltså få stora konsekvenser för svensk säkerhet. De grupper och de individer som genomför den här sortens aktioner, de blir i det här säkerhetspolitiska läget nyttiga idioter för krafter som vill Sverige illa.
Mm. Har du, Jean-Fric, åtminstone i efterhand funderat vems nyttiga idiot du riskerade att bli genom att medverka till det här?
Så här. Erdogan hade ju redan bestämt sig för att hålla på att trilskas med NATO-ansökan. Det har ju varit uppenbart för alla. Den enda som är nyttig idiot här är Ulf Kristersson, för han spelar med i Erdogans teater. Ingen annan.
Mm.
Han förnedrar Sverige fullständigt för att han helt saknar ryggrad. Han tror, han är så, jag vet inte om han är dum, han har fel rådgivare, men han tror att om han bara kryper tillräckligt mycket och bugar sin Erdogan så kommer han få någon slags respekt. Så funkar det inte. Det är tvärtom. Man måste sätta ner foten, man måste visa vad man står för. Och man kan inte hålla på och hatta och ge sig på mig som att hela NATO-ansökan vilar på mina axlar.
Men om vi håller oss till det som du var inblandad i ändå. Så de som vill liksom destabilisera och som vill Sverige illa, för de är ju det här liksom bullseye. Det här var jättebra. Nu har Sverige stora problem och det är inrikespolitisk debatt och NATO-ansökan hänger i luften. Ur det perspektivet, funderade du inte på vad du bidrog till?
Det är klart man kan resonera att Putin gnuggar händerna. Men det gjorde han nog också när Turkiet köpte S-400-system. Turkiet har inga sanktioner mot Ryssland, vilket gör att sanktionerna får inte den effekten på grund av Turkiet. Jag tror att man vad som från början var en ganska, vad ska man säga, jag vet inte om jag använder ordet oskyld, men en ganska normal demonstration, en idé så här, lite kul. Den får en jättestor uppmärksamhet runt om i världen, den får väldigt stora, det blir som liksom en butterfly-effekt här. Framförallt används den väldigt mycket inrikespolitiskt i Turkiet, vi har ett val i Turkiet. Ska jag hållas ansvarig för det? Jag vet inte riktigt. Ska jag förutse vilka geopolitiska konsekvenser saker ska få? Är det inte att ställa ribba lite väl högt någonstans? Om du förstår hur jag tänker.
Delvis förstår jag hur du tänker, men samtidigt då elda en koran liksom, framför ett lands ambassad som vi har väldigt gnissliga relationer till. Det är ju ändå att...
Det är ett väldigt stort fuck you är det. Och jag håller med om att det kan vara... Det var nog olämpligt att det var en koran. Jag tror dock att vi hade fått en ganska stor debatt även om flaggan var eldad.
Ja, vad hade du tänkt att det skulle kunna leda till då? Om det stod kuken på en turkisk flagga som eldades upp framför ambassaden. Det är också rätt
stor... Därför att om Turkiet vill förbjuda den symbolen, då skulle du dratt in De Geers hela grej. Då skulle du sätta liberal debatt i en situation. Då skulle alla de som backade detta skulle hamnat i samma sits. Är du med på vad
jag
menar?
Ja, jag tror det. Så det var, ja, precis.
För då har vi visat, vi har ju bara fortsatt på samma spår som de nu gör en grej av. Och då sitter vi alla i samma båt. Och då tvingar du ju med hela svenska medieoffentligheten att, men vänta lite nu, ska vi vika oss eller ska vi stå upp för det vi sa igår?
Men är syftet att avslöja hyckleri från din sida eller är syftet att dra en lans för yttrandefriheten?
Både och, det finns ingen motsättning mellan de två.
Mm.
Det brukar oftast, alltså genom att avslöja hyckleri så brukar det oftast komma på närmare djupare saker, större alltså, målkonflikt, eller vad, hur, vilket ord jag ska använda. Mm.
Jag försöker sammanfatta det här nu då, så ses att lyssnarna hänger med också. Mm. Du säger alltså att din idé var att göra en högerdemonstration lite motsvarande den som vänstern planerade, dockan och såna där grejer. Och syftet var att visa på att då sätta dem i en lite svår sits då, när de skulle, liksom, ska de backa upp Halludan som de inte gillar, för han är ju högerextremist och så vidare. Det var ett av dina syften. Ett annat av dina syften var att värna på något sätt yttrandefriheten.
Ja, framförallt då. Eftersom om du tittar på den här listan där Erdogan vill begära ut människor, en av dem är journalist. Mm. Det är brottet han har begått. Han har varit journalist. Okej, han är opposition. Men om inte jag som själv har bråkat och varit i opposition, tar mig fan sen jag började skriva artiklar, kan hjälpa honom? Vem hjälper mig när jag hamnar i sjön? Alltså, förstår du jag tänker? Du måste liksom, du kan inte bara stå och säga, men det är klart att jag står upp för yttrandefrihet, och så fort det börjar kosta någonting så bara viker du dig.
Mm. Om jag fortsätter sammanfattningen då, så att det blev en koran, det beror på att du blandade in en tredje part och du försäkrade dig inte om att Paludan hade fattat vad idén var.
Ja, det var ett misstag av mig.
Slarvigt, lämna barn, lågt blodsocker och så vidare. Ja. Okay. Om du fick backa bandet och göra om det här med vad du vet idag, vad hade du gjort annorlunda?
Då hade jag bett om att sätta mig direkt i kontakt med Paludan innan jag gör någonting så här, betala in någon demonstration.
Och hade han sagt, jeska il din koran, då hade du sagt...
Då hade jag sagt att du får betala den själv.
Okej. Okay. Och då hade inte du heller hamnat i det här.
Nej.
Som du är i nu.
Nej.
En kritikpunkt mot dig som visserligen har funnits tidigare men som har kommit upp till ytan nu igen, fast med mycket större kraft än tidigare, det handlar ju om att en del påstår att du agerar för att främja Rysslands intressen. Exempelvis skriver den amerikanska tankesmedjan Lansing Institute så här: den ryska militära underrättelsetjänsten har sannolikt utnyttjat den ovetande Paludan med hjälp av Chang Johannes Frick, som enligt flera indikationer är en samarbetsman rekryterad för att genomföra psykologiska operationer. Är du en påverkansagent för Ryssland?
Nej.
De indikationer som Lansing Institute radar upp då, det är följande. 1. Du lever med en rysk kvinna och enligt dem är det ett klassiskt sätt för GRU att hantera utländska agenter, det vill säga de håller koll på dig och kommunicerar med dig via henne. 2. Du har frilansat för Russia Today, som ju är ett medieorgan som är underställt Putin-regimen. Du och den tidning du har grundat har skilt ut er i bevakningen och beskrivningen av Ryssland, bland annat täckten i ryska valet 2018 på ett positivt sätt. Och du har också visat större förståelse för den ryska annekteringen av Krim än de flesta andra svenska opinionsbildare. Och ja, det är egentligen bara de tre punkterna jag hittar. Ja, det är väl essensen då av deras artikel. Hur ställer du dig till det där? Innan du svarar på den frågan, Chang Frick, så ska jag vända mig till våra lyssnare, närmare bestämt till de av er som ännu inte har en kvartal total prenumeration. Som ni väl vet vid det här laget så är det bara prenumeranter som får ta del av hela avsnitt av fredagsintervjun och veckopanelen. Normalt sett så brukar vi ta bort det sista intervjun, men den här gången gör vi ett litet hopp här i mitten istället. Och för dig som gärna vill höra hela intervjuerna och hela panelerna i fortsättningen finns våra prenumerationserbjudanden på kvartal.se/prenumerera. Och du, då får du lyssna på alla poddar utan reklamavbrott också. När vi såg sist då för 4 år sedan så ställde jag mycket riktigt en del frågor till dig kring din icke-inkomst. Du hade alltså inte deklarerat några inkomster överhuvudtaget från 2013 till 2017. Mm. Det var något som fick mig att undra över vad du hade levt av de där åren. Mm. Vi kan lyssna på hur det lät. Vad är den huvudsakliga inkomstkällan som du har levt av under alla de här åren?
Nej, men vi sålde lite videobilder och sådana grejer. Det var ju Jakob som sålde på sin enskilda firma.
Och som han sen då lånade ut till dig?
Ja, kan man säga.
Som inte, så det därför hamnade då ingenting...
Men det var skattas ju. Ja, nej, det är liksom...
ja, de skattas av honom, ja, men inte av dig. Då.
Nej, alltså det var inte... Alltså om det är liksom så här några tusenlappar i en månad och någon månad inget alls och sen kanske 8000 spänn eller något. Liksom det, ska du hålla på och fylla i om arbetsgivare på det när det är småsummor, man orkar det bara ännu mer papper. Nej, det var väldigt, alltså det var totalt luffaraktigt. Folk kan inte fatta. Mm. Det finns mängder med människor där ute som lever det livet. Så för mig så blir det så här, jag blir nästan förvånad när folk ställer sådana frågor.
sa du då, 2019, precis 4 år sedan. Jag måste ändå erkänna att jag fortfarande tycker det där är lite konstigt, hur du under 5 år kunde leva, bo, äta, resa utan att ha några som helst inkomster. Är det jättemärkligt att man då ställer sig frågan om det kan finnas några dolda inkomster någonstans ifrån?
Då får du titta på var jag bodde, hur jag levde, vart reste jag, på vilket sätt. Alltså du måste ju se vilket liv jag levde.
Jo, men du levde ju inte ett liv som kostar 0 spänn på ett helt år liksom.
Väldigt nära.
Men det går ju inte.
Ska du säga det till alla de människorna som lever det livet i Sverige, att det liv de lever, det går inte. Det finns mängder med människor som har det riktigt, riktigt tufft.
Men inte så, alltså 0 kronor, inga bidrag, ingenting, det hävdar
jag. Om du ringer Skatteverket ut en lista, hur många nolltaxerar, så kommer du få väldigt många namn. Och sen går du och tittar, några kommer ha lyxbilar utanför och då är det uppenbart. Mm. Men en del människor, de är så nära bostadslösa du kan bli.
Så du hävdar att du var en av dem då?
Det var precis den jag var då, ja. Mm. Jag hankade mig fram med små grejer. Kompisar kunde ställa upp och hjälpa med någon krona. Min sambo hade lite pengar och sådär.
Sparat eller vadå?
Ja, dels sparat och hennes mamma skickade lite och sådär. Mm. Men det var fattigt. Mm. På alla sätt. Vi bodde i svartkontrakt i Hallunda. Innan dess i svartkontrakt i, vad heter det? När du tar grön linje västerut mot
Hässelby.
Ja, Hässelby, ja, precis. Mm. Så att det var liksom sådana här oattraktiva områden, liksom verkligen sunk.
Okej, men ändå, kan du förstå att det här blir en liten röd flagga för de som redan funderar lite över det här med påverkansagentspåret?
Jo, men om man det som händer i folks huvuden, det är att det finns en anklagelse, kan den stämma? Och då tittar man efter allting som passar in i den bilden.
Mm. Men jag försöker också titta på det som inte passar in.
Ja, men att jag var fattig, vad ska jag säga? Ska jag hitta på att jag hade pengar? Eller jag vet inte, vad det är för svar man förväntar sig?
Nej, men det är väl bara intressant att lyfta det ännu en gång då.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Men om jag frågar så här då, om en person som du inte exakt visste vem han jobbade för skulle erbjuda dig pengar eller någon annan förmån, en bil till halva priset eller vad som helst, för att hitta på en sån grej som du drog ihop med Palludan, skulle det vara helt uteslutet för dig?
Ja, att göra det? Fullständigt uteslutet.
Och vad beror det på?
Därför att jag springer ingen annans ärenden. Jag gör saker efter eget huvud. Punkt.
Du brukar ju också säga att det vore väldigt klantigt om man liksom gick någon annans ärenden och agera och skriva som du har gjort, eftersom det verkligen vore att dra uppmärksamheten till sig. Eller hur?
Ja.
Att det liksom, du har sagt flera gånger, det vore ju väldigt konstigt om jag skulle vara så här som jag är då. För det är inte särskilt diskret.
Nej, återigen, nu vet inte jag hur en påverkansagent, oavsett vilket land eller vems intresse man springer, hur det skulle se ut. Jag har inte koll på det. Jag känner till hur lobbyister jobbar och lite sådär, men mycket mer än så, det är inget som har intresserat mig så mycket heller.
Är du förvånad över att det här faktiskt kommer upp på fullt allvar nu? För det har du ju gjort faktiskt.
Jag tror så här, eftersom du får, det som från början var relativt oskyldig så här grej, det var ingen sån här jättesak. Så om du har fått sådana stora konsekvenser så vill folk ha ett svar. Man vill hitta ett svar. Och man vill liksom, man tänker att det här kan ju inte hända. Det måste ju finnas någonting som ligger bakom. Och ja, det finns det. Där drog jag själv. Det är Turkiet. De vill ju ha en anledning att bråka mot Sverige och den yttre fienden, det starka Erdogan i valrörelsen, det är där du får hitta svaret. Att jag skulle springa liksom någon annans ärende. Jag tror de som känner mig vet att det är helt omöjligt att styra mig. Alltså, men jag har försökt.
Ett sånt där liksom en tankesmedja som ändå när man tittar på hemsidan ser väldigt kredibel ut.
Och det hittade du några kontaktuppgifter till dem?
Ja, det fanns ju olika adresser.
Provade du att ringa och fråga vilka de är?
Nej, det gjorde jag inte.
Gjorde du inte?
Men min poäng är så här, hur kan de påstå detta? De påstår ju i princip det. Och den enda belägg de hade var ju så välkända saker som har diskuterats här i många, många år. Är du inte lite förvånad över att det kan gå så lätt ändå att bli utpekad? Det är ju ändå en ganska allvarlig sak.
Alltså vi såg ju MeToo när människor blev utpekade. Och det har ju visat sig i efterhand att det var ju bullshit bakom.
Ja, inte alltid men
nej,
ofta, ibland.
Vi har en del väldigt tydliga exempel. Mm. Där drevet gick fullständigt och det var noll och ingenting sen visade sig. Mm. Min poäng någonstans är att det här kan hända i media. Jag tror alla som syns i media är något känt namn. Och om man är lite risktagare, vilket jag är, så kommer man förr eller senare få en jävla bajsmacka. Så är det. Det får man bara liksom vara beredd på.
Så det har du tagit höjd för. Och nu kom den kan man säga.
Ja, men jag är inte så förvånad. Men hela det här, så här med ryssfrågan, om vi zoomar ut lite på det. Jag var ganska hoppfull, eller hade en ganska positiv bild av Ryssland. 2014 så var jag lite sådär, okej, nej det är inte jättebra det där med Krim, men det finns skäl till att man gör som man gör från rysk sida. Vi kan väl erkänna att de har sina incitament till varför de agerar som de gör. Och så får vi väl hoppas att man på någon diplomatisk väg, att man pratar, vi lugnar ner det, vi hittar något, jobbar på något som är konstruktivt istället för att hamna i en sån här spiral där det bara blir värre och värre. Under åren, när det här ökar mer och mer och mer, då börjar jag bli mer och mer fundersam kring vad är det som händer här? Och slutligen, den 24 februari när det rullar in, då har du sista droppen liksom att då åker jag ner och hjälper Ukraina istället.
Okej. Så nu kommer inte du skriva i nyheter idag så ofta, liksom, men har ni tänkt på det här? Ryssland har faktiskt rätt i det här.
Inte under de här omständigheterna, det finns inte en chans. Och ska man söka kopplingar, det finns betydligt mycket starkare kopplingar till Ukraina. Jag har två heltidsanställda i Ukraina, den ena har jobbat hos mig sedan 3 år tillbaka. Jag har varit mer och snurrat i Ukraina, höll jag på att säga, än i Ryssland. Det är väl kanske lika mycket, men du fattar min poäng. Jag åkte ner till Odessa, han bor i Odessa. Sen åkte vi till Charkiv. Där finns en annan kille som jag gjort affärer med. Vi åkte till Kiev där Tino Sanandaji smittade mig med corona, men det är en helt annan sidostory. Jag har väl mer eller mindre gått all in på Ukraina.
Okej, okay. Ja. Vi släpper det där nu. Ja. En annan kritik eller teori som emellanåt förs fram är ju din påstådda nutida koppling till Sverigedemokraterna och att de på något sätt skulle ha hejat på dig i den här koranbränningen. Även om det inte sägs rakt ut så antyds det ofta av oppositionen. Så här sa Magdalena Andersson igår till exempel.
Jag gör allt jag kan för att stötta regeringen i det här tuffa läget, men kan konstatera att Sverigedemokraterna som sitter i det inre kabinettet agerar på precis motsatt sätt. Det är klart att det är väldigt bekymmersamt.
Mm, det har kommit olika varianter av det här. Det sägs liksom aldrig så att de på något sätt skulle ha bett dig om det här med Paludan och allt det där. Men det ligger lite mellan raderna. Vad tänker du om det där?
Ja, men det händer en stor sak. Då tittar man ju alltid på hur kan vi använda detta för att kasta skit på liksom andra sidan. Det är klassisk pajkastning i media.
Jag har hört till exempel någon säga så här, nu måste Ulf Kristersson säga åt Jimmy Åkesson att liksom hala in sina stödtrupper. Och liksom, skulle Jimmy Åkesson kunna ringa dig och be dig inte göra något? Jag bara undrar.
Nej.
Skulle han göra det? Skulle han försöka?
Aldrig, han känner mig.
Mm. Okay, så
jag tror alla gäster vet, kommer du ihåg i valrörelsen, vem som drog ut den här artikeln om, ska inte nämna hans namn, men det var en ganska högprofilerad SD-are på riksdagslistan som hade tagit bilder på sitt könsorgan och skickat till fruntimme. Tror du SD ville prata i en vecka om det i valrörelsen, några veckor innan valet? Knappast.
Och det var din story?
Det var helt och hållet jag. Alltså jag skiter fullständigt i SD, Magdalena Andersson, Ulf Kristersson, allihopa. De får vara varje de vill på mig. Jag kommer göra det jag gör. Och det får de bara tugga i sig. Sen vill de såklart, det handlar ju om att jag har ju inte beröringsskräck för SD eller någon annan. Jag tycker det där är trams.
Och du känner många sen tidigare.
Oh ja. Även Ulf Kristersson i valrörelsen satt han och poddade hos mig. Då gick det bra. Men nu är det några månader senare, nu är jag helt och hållet SD-skräck. Alltså du vet, det är bullshit alltihopa. Det är fegt, det är bullshit. Magdalena Andersson vill såklart slå split i regeringen. Hon ser en konfliktyta eller, som hon tänker sig mellan SD och regeringen. Och det finns en konfliktyta där. Det skulle jag säga. Jag tror att, tyvärr, så tror jag att Kristersson, kanske KD, jag har inte hört så mycket från dem, Liberalerna, de är nog beredda att tumma rätt mycket med saker och försöka vara pragmatiska mot Erdogan, bara man kommer in i NATO.
Tror du att de är beredda att förbjuda koranbränningar?
Den frågan kommer vi få svar på snart, tror jag. För att det har ju kommit upp nu som ett krav.
Du var medlem i SD fram till vad då, 2012?
11 tror jag, men ja.
Och sen dess har du inte varit
där?
Nej. En omständighet som ofta förs fram nu ju är att du medverkar i SDs opinionsbildande YouTube-kanal Riks. De borde ge dig sparken därifrån, har flera sagt. Vem sitter på det beslutet? Det låter ju som att partiet på något sätt skulle kunna sparka dig från Riks. Kan de det?
Jag tror det är Riks själva som bestämmer det där. Jag tror inte... Oj, jag har inte koll på det, men min bild av Riks, det är att det är finansierat av SD, det liksom ägs av SD på alla sätt, än så länge ska tilläggas. Men de har nog ganska fria händer att göra det de vill göra. Jag tror de har upptäckt själva att vill de göra någonting annat än ren tråkig partipropaganda, vilket folk inte orkar titta på ändå. Alltså, du vet, när någon kommunikatör för någon myndighet ska göra någon ny video eller podd, det är 5 lyssnare och ingen som bryr sig. Om inte de ska bli en sån liksom dö sotdöden bara, då måste de göra saker som inte springer SDs ärenden utan springer lyssnarnas ärenden. Alltså det finns en skillnad där. Så jag tror, jag vet inte, alltså min medverkan, det handlar om att jag ska ge mina kommentarer på nyhetshändelser, olika saker som diskuteras.
Politisk kommentator kanske?
Ungefär så. Med någon slags återkommande basis. De har Marcus Allard där i en liknande ärende. Han driver ett eget parti som konkurrerar mot SD lokalt i Örebro. Och han kallar sig marxist. Så jag skulle säga att ambitionen från Riks är nog inte... Jag tror man lurar sig lite om man tror att de bara vill kabla ut SDs propaganda.
Okej. Okay. Men jag tolkar dig som att du tror kanske inte att det funkar så att partiet skulle kunna säga nu måste ni sparka Jean Frick, det är bara blåsa hett här.
Klart ogillar de mig så då kanske jag är olämplig att ha. Jag vet inte, det är en fråga för dem egentligen. Jag vet nog inte riktigt hur de... För mig så är det bara en liten sidogrej bland allt annat. Jag är inne i SVT, jag kör min podd med de andra grabbarna, jag har nyheter idag. Och det, alltså, jag, fan idag jag känns det som att jag är lite överallt.
Jag ställer samma fråga till dig angående SD då, som jag gjorde om Ryssland. Har du någonsin tagit emot pengar från partiet för att göra eller skriva vissa saker under åren med Nyheter Idag? Alltså på något sätt dolda pengar?
Alltså dolda pengar?
Ja. Det antyds ju att du skulle kunna få ta emot en slant och kan du inte liksom driva lite opinion kring det här?
Det finns ett tillfälle runt 2000, jag tror det var 14 någonting.
Var det här med identitärerna?
Ja, precis.
Ja, men det är ju öppet ändå.
Ja, men det är den där jag kan... Ni erinrar mig.
För lyssnarnas skull ska vi säga då, din tidning fakturerade Sverigedemokraterna 30 000 kronor. På fakturan stod det Research Identitärer, journalistiskt arbete.
Min tidning fanns inte då.
Då var det du som fakturerade.
Nej, det var Jakob Bergman.
Som sen blev Nyheter Idags ansvarig utgivare.
Nyheter Idag existerade senare, eller hur man ska säga.
Just det. Men det som då David Bas som avslöjade det här, eller som skrev om det här, menade då var att typ så här, SD ville utesluta ungdomsförbundet, vilket de sen gjorde. De skulle då ha velat få lite ammunition. Lite stories kring de här högerextrema ungdomsförbundet. Och där skulle du då ha kommit in i bilden. Men, det håller du inte riktigt med om, eller?
Alltså, saken var så här att det var en stor konferens som då hette Identitär Idé. där, om vi säger så här, Ingrid Carlqvist skulle hålla tal och då inledde hon med, nu citerar jag fritt i minnet, men kära damer och herrar och eventuella fascister. Alltså, det var ju den typen av människor som var där.
Mm.
Och jag var ju inte dummare än att jag insåg att det kan nog finnas en värde i att försöka dokumentera lite, dels vad som sägs, men lite vilka är där och liksom så här.
Så det gjorde du på eget bevåg då?
Helt på eget bevåg. Jag var där med videokameran, fick lov att vara där, filma lite, ta bilder. Jag lyssnade mycket, vad är det som sägs, vad är liksom det jag kan snappa upp. Och när SD får reda på att jag har det här materialet, så är de jätteintresserade av det. Hade jag gett det gratis till dem, då hade jag ju varit en aktivist hos SD istället och blivit anklagad för det. Men det är ju mitt arbete, tid som jag har lagt ner. Det är klart att jag vill ha en peng. Hade TV4 frågat om bilder, då hade jag ju också tagit betalt.
Och sålt det till dem också?
Ja, det, alltså, jag skaffar ju videokamera och grejer, inte för att jag förlorar pengar, utan försöka få in lite pengar på olika saker.
Okej, men bortsett från den grejen är svaret...
Nej, jag kan inte erinra mig någonting idag, nej.
Om vi ska landa det här då, så en tolkning som till exempel jag ibland har haft av vad som driver dig, om man bortser från de här teorierna då som vi har pratat om tidigare i intervjun, är att du verkar ha just väldigt svårt för hyckleri. Att du vill dra ner brallorna ständigt på alla som säger rätt men gör ett annat och så. Och det var ju ett bärande tema när du mötte journalisten och trolljägaren Frida Boisen i SVT:s program Mötet.
Förstår du mig?
Men kan inte...
Journalister som beter sig som svin ska få exakt samma bajskaramell i ansiktet som de utsätter andra för och gör karriär på och vill vara jättefina. Titta på mig, vad duktiga. Ja, de ska ha mulat rätt upp i näsborrarna. Det är helt rätt. Det är rättvisa.
Jag tycker det känns nästan lite våldsamt att hålla på och vifta med näven och säga att de ska ha det mulat rätt upp i ansiktet.
Jag vet exakt vilka jävla kräk som finns i svensk media. Riktiga jävla äckliga svin. Och de ska få tillbaka precis det de utsätter andra för. Arbetare, förtidspensionärer, folk som har drabbats av oförrätt och folk som är utförsäkrade, vad händer det var. Allt det du reagerar mot har dina kollegor gjort mot folk. För att de har haft en felaktig åsikt i någon fråga. De tyckte någonting tidigare än innan det var tillåtet.
Här låter du för en gång skulle inte sådär cool och tillbakalutad. Du låter faktiskt nästan arg på riktigt. Är det någonting med journalister som ringer på oss någon förtidspensionär för att grilla honom om något han har skrivit på Facebook som verkligen retar dig på allvar?
Ja, det är det.
Och vad är det då?
Men man sparkar uppåt, inte neråt. Det är samma anledning som jag blev jävligt besviken och ledsen över att det blev en grej med Koranen, för det var inte det. Jag vill sparka uppåt mot Erdogan.
Och du känner att det är neråt? Att liksom hacka
på Koranen? Vad har religion med detta att göra? En muslim, random muslim som går på gatan. Och ska, alltså förstår du, det har ingenting med diskussionen att göra. Varför ger sig på dem? Du missar fullständigt målet.
Om man tittar på din gärning genom åren så är ju det här ändå något som återkommer. Och ursprunget till just den här replikväxlingen då med Frida Boisen var ju den här ökända krönikan med rubriken Hata och hota journalister på rätt sätt, så här gör du. Den togs ju väldigt bokstavligt. Vad var syftet med den från ditt håll?
Du sätter upp en spegel att de här metoderna ni använt mot människor som ni anser fredlösa. Om du protesterade mot invandring och de konsekvenserna, det var helt legitimt att ringa chefen och dreva för att du ska bli av med jobb och försörjning. Det var helt legitimt att på olika sätt skapa visklekar så folk ska ta socialt avstånd från dig.
Och det gör dig förbannad då, eller?
Ja, det gör jag.
Och varför? Är det här sparka neråt?
Ja, men vill vi ha det samhället? Då provar vi så här då. Nu går jag ut och säger att, nu börjar det svänga lite grann i den här opinionen. Så nu gör jag en guide, så här kan du agera på, för i varje exempel så visar jag mediala exempel. Det är inte så att jag tar det gripet ur luften, utan jag visar ju så här på olika tillfällen agerat. Om vi nu vänder det mot dem, hur kommer de reagera? Ja, då ylas det jättehögt, fruktansvärt, jättehemskt. Ja, men bra. Men ser ni då er egen skuld i det?
Men gjorde de det, alltså journalistkollektivet?
Nej, vissa ylade högt. Vissa sa ingenting, vissa höll ju med mig också, tyckte att det var fyndigt. Det var ett fyndigt grepp att göra.
Men så det
var...
skrev de väl aldrig, eller? Jag såg inte någon som liksom drog
det var nog mer kommentarer i inkorgen, om man säger. Men det var ju även från journalisthåll, så de fattade precis vad det är och sådär. Men sen ville man kanske inte smutsa ner sig, eller vad jag ska säga. Jag är en sån person, det är inte på de fina liberala sidorna jag för mina kamper.
Mm.
om jag säger så.
En annan av dina hjärtefrågor går ju också att passa in egentligen i hycklerihatet, och det handlar ju just om det du var inne på tidigare, Sveriges syn på invandring och invandrare. Där har ju inte du då dragit det för att beskriva problem som invandringen har fört med sig. Men hur ser det här hyckleriet som du retar dig ut på där, i den frågan?
Vi ska vara någon slags humanitär stormakt, slå oss för bröstet, kolla vad duktiga vi är. Och så lockar man människor till Sverige. Men man lockar dem till vad? Sitta som kaniner i burar i förorterna. Inget jobb, ingen försörjning, ingen framtid. Vi är inte tydliga med vad som gäller i Sverige. Det har någon flummig idé om mångkultur. Att, nej, ni ska inte anpassa er till Sverige, utan var ni som ni är. Mycket av de här problemen är ju, staten skapat. Jag är principiellt för en fri invandring. Men då ska den inte vara lockas med bidrag eller annat, utan de människor som tar sig hit, som hittar ett jobb eller träffar kärleken eller vad det kan vara, de kommer på ett naturligt sätt bli en del i samhället.
Och de som inte hittar ett jobb eller hittar kärleken?
Ja, de hade inte flyttat hit ändå. Jag flyttade inte till ett annat land där jag inte har någon koppling till det landet. Eller någon, förstår du vad jag menar?
Många har ju gjort det ju de senaste 30 åren.
Ja, men det är ju för att du blir lovad en generös välfärdssystem, allting. Och Sverige har ju nästan marknadsfört sig i vissa delar av världen att komma till Sverige. Det var ju som någon slags, vi hade ju det här på Söder, det var 2015 på Södermalm, de hade det här Sverige tillsammans.
Det var Münchenbryggeriet.
Man hade ju helt oironiskt en hallelujakör som sjöng invandringens lov. Alltså det var ju återigen en psykos, precis som MeToo var en psykos.
Mm. Men vad är hyckleriet då?
Ja, men
Vill vi inte egentligen, eller vi ska inte säga, men vill Sverige egentligen inte ha människorna här? Man vill bara...
Om du vill vara solidarisk med andra människor, då är du där med dina egna pengar. Du tar inte skattepengar, tvinga andra att vara solidarisk inom citattecken, för det är inte solidaritet, det är någonting annat.
Vad är det då?
Jag vet inte vad jag ska kalla det, men du kan inte via skattsedeln använda andra människors pengar för att du själv ska känna dig god. Det är något väldigt äckligt i det där.
Det är det som är hyckleriet.
Ja, det skulle jag säga. Så här, ni åker ner och hämtar flyktingar från Ukraina, 25-30 pass. Inte en jävla krona finansierat med skattemedel. Jag samlar ihop via Twitter, jag använder min så kallade hatsvans. Vi hjälps åt. Vi fixar boende, och det är folk som är typ SD-sympatisörer som äger det här stället, som själva har offrat väldigt mycket av egna pengar för att hjälpa dem här. Vi har fått ut en del i arbete. Många har liksom kommit igång, ska få ett eget boende. Det är väldigt driftiga människor. Jag vill göra en fet jävla poäng. Vi behöver inte ha en stor statligt administrerad invandringspolitik. Det går att göra själv. Du kan själv åka och möta människor. Det går att prata med dem.
Mm.
Alltså, de är inte konstigare än vad vi är eller på något sätt. Men så vill jag att det ska gå till. När jag var 20-årsåldern la jag några av mina sista lumpenpengar för att hjälpa en irakisk familj som var inneboende hos oss. För morsan tyckte synd om dem. De var på bodde i någon så här flyktingläger utanför Hässleholm. Men det är ingenting jag står och i normala fall vill göra en grej av eller hålla på, för jag tycker det är lite äckligt.
Men nu gör du det. Och det...
Jag måste göra poängen här. Mm. Alltså den poäng jag vill göra, det handlar inte om mig egentligen, men det handlar om att jag tycker det här att som när Malena Ernman står på den där flyktinggalan och bla bla bla, handlar det så mycket om att hon bryr sig? Skulle hon släppa hem en flykting i sitt familj? Nej, såklart inte. Men hon kan stå på galan och vara fin i kanten och sjunga, för hon vill ha, det är ju narcissism det handlar om.
Och då hyckleri,
ja,
förutsatt att du har rätt. Jag törs inte uttala mig om, hon kanske har flyktingar boende hemma, jag har inte en aning. Men en sista test då, vi kan testa hyckleritesen även på det här med Ryssland då.
Mm.
Har det funnits ett sånt hycklande kring hur vi har fördömt Ryssland hela tiden och inte fördömt andra? Eller jag försöker hitta en drivkraft här, varför du ändå har skilt ut det lite grann i beskrivningen av Ryssland?
Det finns en grej som störde mig tidigt, och nu pratar vi, jag vet inte om det var när Krim hade hänt. Ja, men det var i det Majdan och det här. När jag var med i SD, jag kommer inte ihåg exakt årtal, men vi pratar runt 2010 plus minus 2 år får jag väl säga för att vara hyfsat säker. Det var en kille, jag tror det var i Halmstad eller Ängelholm eller någonstans där, som var engagerad från Ukraina, som var engagerad i partiet och blev utesluten för han hade likat en grej på Facebook. Och det var det här ukrainska partiet Svoboda.
Just det.
Och det, jag kommer ihåg diskussion, folk fattar inte, men vadå att han likar något parti i Ukraina? Eller vad är, men då kunde man läsa i Expo och andra att det här är ett ganska extremt parti som hyllar den här, vad heter han?
Ja, Bandera.
Bandera, exakt, Bandera. Och lite annat. Och det var rådde som en konsensus att har du de böjningarna, då kan du ju inte, du vet, det här var fult. Så partiet backade och kickade ut honom. Det var så jag lärde känna vad Svoboda var för någonting.
Så det var för extremt för SD?
Ja, det var det. Helt det var enkelt. Det. Oh, ja. Mm. Ja.
Men
2014 då dyker det här med Svoboda upp igen, för de fick vind i segeln vid Majdan och hela den här biten. Och jag kommer ihåg att jag intervjuade Carl Bildt om det här. Och jag tog upp detta, men vänta lite nu. Expo målar ut detta som högerextremt. Då kan vi inte samtidigt nu ta dem i försvar när de begår kupp, det tatt eller vad vi ska kalla det. För du plötsligt så var mediebilden att de här är frihetskämpar, de är på vår sida, de är jättebra killar. Samtidigt ska du komma ihåg parallellt att jag kollade vad som hände runt ungdomsförbundet, alltså som senare uteslöts. Det fanns ju mycket kontakter med något som heter Nordisk ungdom. När det här bröt ut i Ukraina, och Nordisk ungdom är liksom halvvägs ut i nationalsocialism, eller jag vet inte vad jag ska kalla det. De börjar ju dra igång nu och engagera sig enormt och åka ner med resor till Ukraina, att de är förnödenheter och ska hjälpa till där nere allting. Vad är det som gör att de är så intresserade? Jo, de menar att det är deras ideologiska bröder och systrar där nere, hej och hå. Och då förstärks ju den här bilden lite. Jag vet att andra har pekat, sen ska man rättvisas namn säga att den extremism som finns i Ukraina, den är ganska marginell. Det är inte det, det säger ingenting om gemene ukrainare.
Men det säger något om hyckleriet.
Det säger något om hyckleriet i Sverige. När det handlade om ST, då var de värsta nazisterna som kunde gå i ett par skor. Men när det nu handlar om att stötta denna hemska regim, då är de någonting annat. Och det där har jag sett innan, att det är som... Om du tar den här filmen Rambo, när han är i Afghanistan.
Ja, det måste vara 3 eller 4 ja, eller 5. Ja.
Då var ju talibanerna värsta frihetskämparna. De var ju jättegoda killar ju, som vi, USA gick och hjälpte och alltihopa mot de elaka kommunisterna. Sovjet som var där. Och idag så är talibanerna de värsta terroristerna. Är du med?
Alltså,
det finns många paralleller där. Ena stunden så är de jättebra och goa. Och Assad var ju liksom, syntes ju för ett antal år sedan med många västledare och hade goda relationer.
Mm.
Och plötsligt så har han förvandlats och blivit jätteond, för att nu kommer hon inte överens politiskt. Och jag har ju lite... Jag har lite svårt för de där plötsliga svängningarna.
Ja, men det har framgått verkligen.
Ja, jag vill ha en debatt åtminstone. Jag vill ha en diskussion. Vad är det nu? Alltså, vad är det jag har missat?
Ja, finns det någonting du ser nu som vi, när du väl har slickat såren efter den här historien, som du vill gå till storms mot? Något annat hycklande?
Jag har lite svårt att förstå resonemanget från Kristersson när han säger att vi har vår yttrandefrihet, men fan ta er om ni använder den. Det är ungefär det som är budskapet. Han kan mycket väl ha en vettig poäng. Det kanske är så att det är fara för rikets säkerhet om någon vill göra någon tramsig demonstration någonstans. Men vad kan vi ha ett samtal om hur fan vi hamnade där? Kan vi liksom, hallå, det så här, i alla länder, även i Iran, där man begränsar yttrandefrihet, demonstrationsfrihet, så gör man det med de bästa argumenten. Det handlar om nationell säkerhet, det får inte röra upp fel sorts känslor. Det är exakt samma argument som vi har nu i Sverige när man tycker att det är problematiskt om, oavsett om det, han ger sig lika mycket på vänstern och dockan som de ger sig på mig, om man säger. Men vi måste ju kunna ha ett samtal om det. Ska vi av rädsla inskränka på våra egna grundläggande fri- och rättigheter? Okej, varför då? För notera en sak. När Paludan först gick ut och sa att han skulle göra det med Koranen, vem gick ut och informellt gav stöd åt det? Det var ju Liberalernas partiledare.
På principiella grunder.
Ja, på principiella grunder. Men om man nu såg detta som, shit, det här kan äventyra hela NATO-grejen. Skulle han gett sitt stöd informellt, alltså mellan raderna? Nej, det skulle han ju väl inte gjort då, eller?
Ja, den frågan får vi vänta på med att få svar på. Men jag säger så här, Chang Frick, grundare av tidningen Nyheter Idag, företagare i kärnkraftsbranschen och återigen kontroversiell på riktigt. Tack för att du var med i fredagsintervjun.
Ja, tackar.
Tack. välkommen till Unionen.
Hej, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.